Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu, det vet ni vid det här laget, det är Lovisa Sandström, kallas ofta för Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Vi är inne i juli månad, det är juli månads sista avsnitt. Sen börjar vi närma oss höstträning, men vi greppar tag i sommarträningen några veckor till. Och Jessica, du är precis hemkommen från Grekland och jag är precis hemkommen från Hofors. Vilka kontraster!
Ja, det får man väl lov att säga, men det är väl som det brukar vara på sommaren. Man flänger och far hit och dit och ibland är man på landet och gör ingenting och sen så är man iväg och reser och sådär. Jag gissar att, eller du kanske inte har haft det så varmt. Jag har ju haft det väldigt varmt. Det var varmt här hemma i Sverige när vi var borta, tror jag.
Ja, vi har ju haft flera varma dagar nu i Stockholmsområdet där jag har varit på landet. Uppe i Hofors, inte jättevarmt. Men det var å andra sidan sådär, ska man vara flera dagar vid en sjö, det är kanottävling, det är ju inte jättebra om det är 35 grader. Det är ju schysstare mot barn och ungdomar när det är 20-22. Och jag klagar inte.
Nej, men alltså, det sjuka var när vi landade på Arlanda på eftermiddagen typ vid 5 och klev av planet, då var det varmare där än när vi klev på Kreta. Så det var ganska sjukt. Man åker, här åker man från Grekland och kommer hem till någon slags värmebölja, men idag är det lite svalare och det är ganska skönt. Alltså, man borde ju egentligen vara totalt utvilad när man har varit iväg på solsemester och inte gjort något särskilt, men du vet, när man är på semester med Sam, det är raka motsatsen. Man är inte utvilad. Så igår kväll, jag bara gick och la mig 10:00, jag var helt slut, sov 9,5 timmar i natt, bara helt däckad. Jag bara, jag orkar inte, jag måste sova, jag är förstörd. Ja, herregud. Men härligt har det varit i alla fall. Och mycket träning har det blivit för mig. Vem, var ska vi börja den här veckan?
Jag vill börja med en kommentar, Jessica.
Ja.
Nu har ju jag möjlighet, precis som många andra som följer dig på sociala medier, att se bilder på dig. Och jag skulle säga att du är aldrig så snygg som när du är nytränad. Jag fattar, det är mycket glambiga bilder från tv-inspelningar och du går på gala och så vidare. Men när Jessica Almenäs är nytränad så är hon fruktansvärt snygg. Det är någonting helt annat än de här galabilderna. Jag ville bara säga det.
Wow, vilken grej! Det har jag, det, den komplimangen har jag nog aldrig fått, men däremot får jag alltid väldigt mycket likes på mina sån där ganska fula spegelselfies från gymmet. Så någonting har de väl. Nej, men vet du vad, Lovisa? Det går ganska bra med min träning just nu. Det går faktiskt väldigt bra. Jag sa till och med till Patrik så här, när vi var i Grekland, så här, det här är ju första semester man kommer hem och känner sig mer tränad än man gjorde när man åkte dit. Oftast är det ju precis tvärtom. Man åker hem och bara ätit och ätit och ätit och druckit och druckit och druckit och legat och legat och legat. Alltså, då menar jag inte ligga utan legat på en solstol.
Jodå, det vart nog något.
Det är inte så lätt när man sover i samma rum som sitt barn, kanske. Men, och Patrik bara så här, tror inte du skapas på för mycket. Kommer vi hem och det är plus minus noll så får vi vara nöjda. Och det är väl lite grann så. Men vi har faktiskt tränat något ordentligt, det måste jag säga. För han har verkligen kommit igång. Så den här sjuka människan springer intervaller varje dag. Alltså, det är så sjukt. Jag fattar inte vad som har hänt. Jag bara, vem är du och vad har du gjort med min kille? För min kille, han går inte och springer på gymmet varje dag. Men det gör min nya sambo i alla fall. Det är hans onda tvillingbror eller något sånt. Nej, men så han har sprungit intervaller och då har vi gjort så att vi har tagit en timme var på gymmet varje dag här på Kreta, förutom sista dagen, för då hade jag kört otroligt tunga ben dagen innan och var verkligen trött i kroppen. Och då sa Patrik så här, men du måste också ha återhämtning. Nu har du tränat 5 dagar i rad. Det kan vara dags för en återhämtningsdag. Så jag tog det faktiskt och slappade bara den dagen. Och det var nog ganska skönt.
Hold up. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Men jag rullar på med mitt explosivitetsprogram. Det ska bli så spännande att göra de här testerna igen för att se vad som har hänt. För att nu tycker jag själv att jag är småspänstig även när jag hoppar med stång. Oh. Det är ju bra. Det känns ju jävligt bra. Från att knappt ha lyft från marken utan stång när jag gjorde testerna första gången. Det är kul. Benen känns liksom... Ja, benen börjar fan i mig få ordning på. Sen har jag order från min naprapat att köra jättemycket mage. Eftersom min mage är svagare än min rygg. Och det tror hon är roten till mina ryggproblem. Så jag kör mage och det är det absolut tråkigaste jag vet. För att det är så jobbigt. För att jag är så svag. Vi har pratat om det förut. Men jag måste köra mage. Så jag kör mage, inte varje dag, men kanske varannan i alla fall. Och så har jag sprungit roliga intervallpass. För Patrik kör massa olika intervallpass. Han har något program av någon träningsguru som han sa såhär, säg hans namn i träningspodden så kommer alla bli så här: wow. Jag bara okej, fast jag har redan glömt namnet tyvärr. Så,
nej,
så det blir ingen wow-effekt.
Jag satt och väntade på det. Alltså, vad fan?
Det är något fysprogram som han har då fått via någon sån här träningsguru. Allt det här kommer ju från hans master coach utbildning som han är väldigt inspirerad av just nu, för att jag får höra väldigt mycket om den och få mycket tips om den och sådär. Men det som är kul är att han då kör väldigt många olika intervallpass, och det är ju roligt för mig, för jag brukar ju liksom fastna vid Almenäsintervallerna som är kul, men att köra dem varje dag är lite tråkigt. Och i värmen i Grekland så pallar inte jag att köra såna här Björgenintervaller, det vill säga 4 minuters intervaller, lite längre intervaller. Jag orkar inte springa fort så länge i värmen.
Utomhus?
Nej, inomhus. Det är också varmt inomhus, även att de har luftkonditionering och sådär. Det är som att luften är varm på något sätt. Jag vet inte. Och kroppen är varm. Kroppen är mosig av att vara i värmen hela tiden. Och min kropp reagerar ju ganska starkt på det. Jag klarar inte det så bra. Så att jag körde. Jag har kört lite Almenäsintervaller. Sen har jag kört lite 20 gånger 15 sekunders intervaller. Och så 15 sekunders vila däremellan. Och då kör jag ståvila, för det går ju inte liksom att dra tempot upp och ner på så kort tid. Det hinner man ju nästan inte. Och då var jag jätteglad när jag hade kört det 20 gånger 15. Tänkte så här, fan, nu jäklar har jag kört på bra. Jag körde ganska fort så att jag var helt slut efteråt. Och så säger ett par att, ja, men jag körde samma som du, 20 gånger 15. Han bara, fast du gjorde ju bara ett set. Jag bara, va? Vadå ett set? Ja, men du skulle ju köra 20 och sen skulle du ju vila 2 minuter och köra 20 gånger 15 till. Jag bara, nej, det skulle jag inte. Helt slut var jag efter 20 intervaller. Så det kom inte på tal. Sen körde jag en dag, körde jag då 10 gånger 20 sekunders intervaller med 10 sekunders ståvila emellan. Och det gjorde jag då 2 varv. Så då vilade jag körde lite jogg 2 minuter däremellan. Och sen gjorde jag 10 gånger 20 sekunder till. Och det där är jättekul.
Ja, det där är min man Hans favoritintervaller på löpband.
Ja, men det var väldigt lagom. Alltså det kändes väldigt... man kan gasa på lite mer än man kan göra när man kör 1 minuters intervaller. För då ska man ändå hålla hela minuten. Så då får man ju ändå hålla ner tempot lite grann för att orka en hel minut. Men 15 och 20 sekunder, då kan man ju verkligen springa på. Det är ju liksom, man kan nästan sprinta. Det är faktiskt kul.
Ja.
Och så kan man köra lite fler.
Ja, och just det här med att den här 2 minuters vilan, den skulle ju kunna kanske vara 1 minut eller 3 minuter beroende på hur det känns. Men det är också så att man lite grann får en second chance.
Exakt.
Att det känns nästan lite lättare andra varvet för att man har kalibrerat kroppen.
Ja, men exakt. Och sen en annan dag så körde jag då 10 gånger 30 sekunder med 15 sekunders ståvila. Så varierar intervallerna lite grann, och det upptäckte jag faktiskt var jäkligt motiverande. Jag tyckte att det var roligt. Jag tror kroppen tyckte att det var roligt också. Att den var så här, aha, vad händer nu? Inte att den är van och liksom, nu tragglar vi på med våra 1 minuter så här. Utan att nu händer det något annat. Så det var som att överraska den lite grann. Och det var kul. Så jag körde lite sådana korta intervallpass. Och så körde jag styrketräning. Och då varierar jag mig såklart. Jag kan ju inte köra tunga ben varenda dag. Men jag fick ihop i alla fall 3 benpass. Och så körde jag 2 pass mer överkropp, core. Så att jag har tränat på riktigt, riktigt bra. Och känner mig väldigt nöjd med min träning från Greklandsveckan. Och också det som händer när man börjar köra så här mycket, vare sig det är på gymmet eller om det är någon annan slags träning, det är ju att man blir lite beroende. Så nu efter en resa också igår när jag inte kunde träna, så sitter jag liksom och det kliar lite grann i kroppen, bara, men jag måste till gymmet, jag vill verkligen till gymmet och köra och få ta de där goa spegelselfiesarna när man är helt röd i fejan men har lite upppumpade ben.
Men Jessica, tillbaka till din magträning. Du säger, för du tycker att det är så fruktansvärt
jobbigt. Den vidriga.
Vilka är dina favoritmagövningar just den här sommaren, nu när du liksom dels har färdigt program att följa, plus får inspiration av Patrik och sätter ihop några delar själv? Vilka liksom är dina vidrigaste magövningar just nu?
Vad svårt. Nej, men jag brukar ju köra... jag kör ju plankan då. Jag har hittat något konstigt. Någon ny konstig app som jag håller på med. Lite grann. Jag vill inte säga vad den heter, för den har ett fruktansvärt tråkigt namn. Så jag kommer inte att säga det. Men där finns så här korta små magprogram. Kallar man det tabata när man kör en viss tid och så vilar man en viss tid och kör man en ny övning en viss tid och så vilar man en viss tid? Är det tabata?
Tabata brukar ju vara 8 gånger 20 sekunder med 10 sekunders vila, samma övning eller samma.
Då är det typ Tabata, kan vi säga. För det här, i det här programmet så är det 50 sekunder på en övning och sen är det 20 sekunders vila och så gör man typ 10 övningar, 10 eller 11 övningar.
Och då byter och då, du övning hela tiden?
Ja, exakt. Fast övningarna kommer, inte alla, men en del kommer tillbaka. Så det blir nästan som två varv. Fast de byter ut någon övning på sista varvet på det här lilla programmet då.
Man skulle kalla det en cirkel. Om det är två övningar du växlar mellan, då kanske man skulle säga att det är ett superset. Tre övningar, triset. Och sen efter det så brukar man säga typ att det är en cirkel. Och då kan det mycket väl återkomma ny övning. Eller återkomma samma övningar också.
Ja, precis. För det är typ fem övningar som man gör två gånger, kan man säga.
En riktig förenklat uttröttningsblock.
Ja, och vet du vad? 50 sekunder är väldigt lång tid att hålla på med en magövning.
Efter 35, då bara...
Nej, men alltså, jag blir så trött så att... Och så tänker jag så här, är det för att jag är så dåligt tränad i magen? Och det är det förstås delvis. Men jag blir så trött så jag orkar nästan inte köra de där 50 sekunderna färdigt. Jag bara... Magen skriker, det bara bränner i magmusklerna. Men då är det lite planka, det är lite bergsklättraren, mountain climber. Du vet, planka när man liksom klättrar med benen samtidigt. Fast man står på händerna då. Och det är ganska skönt, för det blir bra överkroppsträning, inte bara magen, utan hela överkroppen får sin duning när man kör mountain climber. Och sen är det ju min absoluta hatövning, det är ju den här när man ligger ner och så har man benen i luften så man ligger som ett L och så tar man ner dem nästan hela vägen fast inte riktigt och liksom ligger där och pumpar med benen upp och ner och man ska inte ta upp och ner dem hela vägen för då blir det mindre jobbigt, men du vet när man ligger precis i mellanläget där.
Ja, jag brukar kalla den, som jag gillar enkla namn på svenska, ryggliggande bensänkning.
Ja, bra, bra. Det förklarar ju precis vad det är.
Men hela vägen upp, då blir det ju inte jobbigt. Och hela vägen Nej. Ner, då tappar de allra flesta kontakten med magmusklerna.
Exakt, så man ska ligga där och pumpa på det precis i det här området där det är jävligt jobbigt hela tiden. Det är min absolut värsta just nu. Och det kör jag olika varianter på, för att egentligen måste jag träna mina sidomagmuskler mest. Korsetten och sidomagmusklerna. Så att har du några bra tips på övningar för det så kan du gärna ge dem nu om det är någon annan som lyssnar som har samma problem.
Ja, kör du de här ryggliggande bensänkningarna, håller du i en stolpe bakom dig eller lägger du in händerna under ländryggen? Var sätter du armarna någonstans?
Ja, när jag kör med den här lilla appen då ligger armarna bara rakt ner åt sidan eller utåt sidan kan jag också ligga med dem. Men om jag kör på gymmet så sätter jag ju, då ligger jag ju gärna under en ribbstol och håller fast armarna för att liksom kunna trycka ner ländryggen bättre. För jag är ju svag så att det åker ju gärna iväg liksom, hela paketet.
Ja, för det är många som gör den där övningen tycker att det känns mest i ryggen och att man har svårt att hålla liksom kvar positionen i bålen. Sen kan det finnas här, men vad är syftet? Är det att hålla kvar det eller tvärtom att man ska komma in och ur positionen? Att ryggradens position ska ändras hela tiden. Men jag brukar, för enkelhetens skull, så brukar jag göra den övningen snett också.
Mm. Ja, men det gör jag också.
För då får du ju liksom en bra, det som kallas för extension av liksom magmusklerna på sidan, den ena sidan. De som fixar med greppstyrka så tycker jag att hängande benlyft är en riktigt bra övning. Och det är ju för att jag gillar kombiövningar där man tränar andra muskler samtidigt. Mm. Hänga och sen dra upp knäna typ så högt man kan. Jag skulle gärna vilja att människor pausar i toppläget och sen så håller emot lite grann på vägen ner. Jag har träffar enormt sällan människor som kan göra med raka ben. Att benen liksom går upp som ett L.
Ja.
Jag tycker att man kan gott och väl jobba med böjda knän och liksom krumma ihop sig lite. Men den funkar också väldigt bra att göra om man klarar det snett åt sidan. Men det brukar ofta behövas att man liksom gör den där pausen i toppläget. Sen är ju jag ett stort fan av hålla en tung kettlebell i sidan. Vi pratade ju för någon månad sedan om så här, nu när kettlebell-svings, döden har inträffat, trenden har dippat, vad ska man ha kettlebellen till om man inte ska sugen på att svinga längre? Men en riktigt tung kettlebell i ena handen och sen lyfta över kroppen till andra sidan. Jag brukar ha som mål att mina klienter ska nudda fingrarna på utsidan av knät. Spänna bålen, spänna korsetten, gärna kanske testa och se om man kan hålla andan lite grann, och att man pausar så att man hinner känna kontakt med musklerna som då blir, och nu känner jag på mig själv, mellan den nedre revbensbågen på utsidan av kroppen och höftbenskammen som ju också då blir utsidan på kroppen. Den tycker jag är jättebra, och då kanske man liksom, vissa, ja, men de allra flesta klarar faktiskt att lyfta upp 20 kilo från golvet i ena handen. Ja. Och vissa, de drar ju upp 40 kilo och sen så står de och lyfter och man stönar och man stonkar. Det är som att lyfta upp en resväska och sen så liksom inte rotera utan att fälla lite grann åt sidan. Så de två gillar jag för att det går ganska så snabbt att få kontakt. Och man behöver inte hålla på så himla länge. Men det blir ju greppstyrka på båda de två övningarna. Både hängande benlyft med de här sneda varianten och den här stående sidofällningen. Andra övningar som är lite lättare och som jag kan tycka är jätterelevanta, det är att ligga typ som en sjöjungfru.
Mm.
Så, och då kan man ha armbågen i...
Som en sjöjungfru, nu fattar jag
ingenting. Ja, men det är... Okej, på svenska då. Sidliggande...
Jaha, du tänker så.
Man sidliggande som... position med höften neråt. Och så har man armbågen. Som starten innan man går upp i en sidoplanka.
Ja, just det.
Mm. Så man har armbågen rakt nedanför axeln. Det brukar vara ett bra tips. Och sen så kan man sätta sin övre arm. De händerna kan man sätta fingrarna där lite framför kroppen på golvet. Så att man får ett litet stöd. Men man får inte luta sig framåt för mycket. Och sen så ska man prova och se, kan man lyfta ett ben? Okej. Okay. Kan man lyfta ett ben, hålla kvar där och sen lyfta det under benet? Och sen sänka ner. Och kan man lyfta båda benen samtidigt? Det blir lite grann som en sidocrunch med men som en liten sidocrunch, och då kan man liksom använda armbågen för att trycka till, och då får man lite stabiliserande träning för skulderblads- och axelmuskulaturen. Men tanken är ju att man framförallt ska känna liten rörelse, liten aktivering ganska hårt in i utsidan av midjan, och pausen brukar vara jätterelevant. Och man kan tänka så här, prova olika vinklar med höften. Vill man ligga med rak kropp? Vill man ligga med knäna lite framåt? Vill man ha knäna lite bakom sig? Och så försöker man hitta, men vart känns det allra mest kring midjan? För det där, det går inte att säga så här, alla ska ligga si eller alla ska ligga så. Utan den vinkeln där du får mest kontakt, då kan man ligga och köra där. Den tycker jag är jättebra. Den kan man köra till exempel 30 sekunder, vila, byta sida. 30 sekunder, vila, byta sida, och så gör man totalt 3 varv. Så att man liksom får komma tillbaka till övningen, inte gå vidare för snabbt om man tycker att den är tekniskt svår. Så lite, ja, men typ sjöjungfrun, men det är ett sidliggande benlyft med hjälp av magmusklerna. Inte ta i så himla mycket med sätet.
Tycker sjöjungfrun var ett bra namn. Det kan den här övningen heta nu här efter. Det är typ såna där som min naprapat vill att jag ska göra. Och det är så jobbigt och det tar emot så mycket. Hon säger till mig så här, men om du kör på några veckor så kommer det att kännas mycket lättare. Jag bara, visst, jag kör på. Nej, men sen är det ju väldigt härligt när man tränar i en sån miljö. Du har ju varit på det här gymmet, så du vet ju precis vad jag pratar om, eller hur?
Mm. Min bröllopsresa.
Det är ju faktiskt helt sjukt att du har varit på exakt samma ställe. Makrialos i Grekland. Det är ju liksom 2 timmars transfer med buss från en flygplats som inte är Chanyas flygplats, utan en annan flygplats som jag aldrig varit på. Heraklion tror jag den heter. Och där har du alltså också tränat, vilket är coolt tycker jag. Men då vet du precis hur gymmet ser ut. För att man står ju liksom, när man står på löpandet, då står man och tittar ut över Medelhavet. Och det är liksom bara hav, 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 hav. Jag fick nästan flashbacks till över Atlanten.
Jag hittade
följande. Och Siri vill också vara med och prata om detta.
Välkommen. Nej, men, Siri.
Välkommen in i samtalet, Siri. Hon hittade följande om Medelhavet. Kul. Men då fick jag flashbacks till över Atlanten, att det blir nästan som en hypnotisk känsla när man bara står och tittar på vatten och hur vatten rör sig. Och jag träffade faktiskt några personer som lyssnar på träningspodden även på Kreta, vilket var skitkul. En tjej som jag träffade, som jag tror också heter Jessica, hon sprang allmänhetsintervaller på samma gym som jag sprang. Det var jättekul. Och en annan kille som heter Hugo, han var ju med i showteamet, han lyssnade också på träningspodden. Så det var
vink, vink!
Ja, men verkligen, vink till er. Kul att ni kommer fram och snackar. Älskar det, älskar att prata träning. Det är jätteroligt och man blir ju inspirerad. Det är ju verkligen så här, har man träningspodden lyssnare på plats när man är på semester, då får man ju ändå lite press på sig att man ska gå och träna.
Alltså, jag var på samma hotell som Jessica Almenäs och träningspodden, my ass. Hon låg bara vid poolen, hon drack bara drinkar. Hon vaktade inte ens sitt barn i barnpoolen.
Oh, jo, det gjorde jag. Men alltså, Sam, han har ju haft the time of his life. Lollo och Bernie, vad är det för bra koncept för småungar? Alltså, de lever ju livet. Det är ju liksom, allt är bara anpassat för dem. Lollo och Bernie, ska de krama varenda dag? Det är minidisco varenda dag till den här Lollo och Bernie-sången som jag nu tyvärr har fått på hjärnan. Så man ska ligga och sova, bara då kommer den här Lollo och Bernie-sången i huvudet. De är bästa vänner och ja. Den bor i solens land. Alla som du känner. Ja, du vet.
Lollo och Bernie!
Och Bernie.
Men det är Lollo och Bernie och så är det Valle. Uppe i fjällen.
Vem är Valle då? Ja,
det är snögubben i fjällen.
Just ja. Nej, men det är så kul för Sam, han har nu bestämt sig att han ska bli marinbiolog. Han ska utforska vatten och vattendjur. Det är hans kallelse i livet, och jag förstår det, för han ligger i vattnet alltså 8 timmar om dagen. Han lärde sig snorkla, så han lärde sig typ att simma för att han ville kunna snorkla och kolla om det fanns några fiskar i havet. Så att han har haft time of his life. Patrik och jag är inte utvilade efter semestern, men tränat, det har vi i alla fall gjort. Så det var härligt.
Minnen för livet för lilla Sam.
Ja, gubben. Han är så söt. Mysigt. Det slutade i och för sig med på Arlanda, då fick han sammanbrott. Men jag förstår det efter den här långa resan. Och då så sa han, inför ett fullsatt jävla Arlanda med hur mycket folk som helst, så säger han till mig, din fuling, fuck you. Och jag bara, oj. Var kommer det här ifrån? Det är inte så att vi använder fuck you hemma, men det måste ju alla 333 000 människor som stod på Arlanda ha trott. Jaha, det är någon som skriker fuck you till varandra hemma.
Det kanske finns några storebrorsor som har inspirerat.
Nej, det måste ju vara det, för att det kommer ut ur en femåringsmun. Man bara, vad hände nu?
Vad sa du?
Det var lite pinsamt.
Så jag hade börjat garva.
Nej, men det var inte läge, för jag själv hade typ migrän och var så jävla trött efter den här resan. Och du vet, han började slåss och skrika, din fuling, fuck you. Då är det bara så här, nej men nu, då tar jag till det värsta jag kan. Nu blir det ingen tv på 3 dagar!
Och så här, fuling!
Ja, det måste de säga i någon tv-program han kollar på. Ja. För det är hans nya, din fuling! Ja, så då hade han fått nog. Han var snäll hela veckan, men han fick sammanbrott på Arlanda. Det var inte så konstigt efter den långa resan hem i och för sig.
Åh, gud vad roligt.
Mycket sjukt.
Men det är alltid roligare när någon annans barn, om man får höra det efterhand. För där och då hade jag börjat svettas under armhålorna.
Ja, men vad tror du jag gjorde? Det var så otroligt pinsamt. Jag tänkte, nej men nu dör jag. Jag vill sjunka genom marken. Och så vet man ju ändå att folk känner igen den. Och så bara att en femåring står och skriker fuck you till en. Det var inte riktigt... Nej, det var ingen höjdare, Lovisa. Men nu kan jag garva åt det. Men just där och då med så här halvmigrän, jättevarm, svintrött och en liten unge som slår en och skriker fula ord. Nej, då ville jag bara säga nej, plocka bort mig nu härifrån. Bara lyft upp mig.
Jag åker tillbaka till Grekland.
Exakt, jag teleporterar mig tillbaka till Grekland. Tack. Nej, det var lite jobbigt. Men du då, berätta nu. Du har ju varit på SM igen. Hur många SM har ni egentligen?
Ja, det här är ju väldigt stor förvirring för utomstående. på min tid, när jag höll på med paddling, då hade vi två SM. Det ena var en SM-vecka, då alla korta distanser från 200 meter upp till 5000 meter för de äldsta gick av stapeln. Men det är ganska så tungt arrangemang för en eller två kanotklubbar som samarrangerar att på ideell basis köra en hel vecka. Så att sen flera år tillbaka så är det uppdelat med sprint-SM, 200 meter, där alla åldrar... Ja, det här jag tycker är kul. Det är inte så många sporter som har ungdoms-SM, junior-SM och senior-SM samtidigt. Men så är det vår sport. Då har vi 200 meter på en helg. Och sen så är det för det som blir SM-veckan för oss. Det blir praktiken torsdag, fredag, lördag, söndag. Då är det 500 meter. Det är 1000 meter för de äldre. Det är 2500 meter för de yngre och 5000 meter för de äldre. Så att långloppen ligger, trots att vi säger att det är sprintkanot, så är det långlopp. 2500 meter för ungdomar och 5000 för seniorer. Det är 4 dagar. Sen har vi också senare i typ början av hösten så har vi maraton SM. Och i maraton SM då är det både K1 och K2. Och sen så är det ett short track för ungdomar, vilket betyder att det är lite kortare varv, man kör flera varv, man kör in mot en strand eller mot en brygga, man hoppar ur, man springer med kanot och paddel och sen hoppar man i igen och så paddlar man vidare. Medan seniorerna, de har typ riktiga maratondistanser. Och jag blir allt bättre nu på så här att veta, men okej, hur lång tid kommer det här ta? Paddlar jag i en ganska så snabb besättning med ungdomar, ja, då kan man typ överflytta till, ja, men ungefär löptempo. Så är det 10 kilometers lopp, ja, men då tar det väl en 40, ja, strax över 40 minuter för en snabb ungdomsk-4 med mig som lite så här ankare där bak som håller ordning på balansen och sådär. Men så i år har vi 3 stycken SM och det är ju, man tävlar ju individuellt. Då paddlar man K1, då är det jag och min kanot och min paddel. Det var det som jag körde i Nyköping, 200 meter. Jag var skitnöjd, jätteroligt. Nu när vi var i Hofors, då körde jag själv inte K1 för att det var sånt himla späckat tävlingsprogram för ungdomarna. Och jag tyckte att 200 meter var lite det längsta laget. Så att jag skulle köra 500 meter, jag kände väl inte riktigt för det. Men sen tävlar man i lag och då tävlar man i K2 och K4. Och då är det både att man kör med sådana ungdomar i klubben som är av samma kön. Och sen har man också lagt in, och det här fanns inte på min tid, vilket jag tycker att det här är väldigt roligt, för att ungdomarna ska få tävla mycket, alla ska få vara med, så det finns också mixbesättningar, så då kan man köra K2 med någon som är lika gammal som en själv, samma kön, i ett lopp, och ett annat lopp, då är det 2 stycken jämnåriga, en kille och en tjej som paddlar ihop, och samma sak på K4. Något lopp, då ska det vara 4 stycken av samma kön, och sen ett annat lopp, då är det 2 tjejer och 2 killar. Och det är ju också för att man behöver fylla ut tävlingsprogrammet för seniorerna, för det finns vissa regler för hur tätt in på loppen ska vara, till exempel när det handlar om försökshit, mellan hit och final. Det får inte vara för chopp-choppigt, utan man måste få återhämta sig emellan. Så att det är ett smart sätt att fylla ut tävlingsprogrammet och att ungdomarna då och seniorerna ska få paddla mycket. Alla har ju inte en jämnårig, det är en liten sport, alla har inte en jämnårig av samma kön att paddla besättning med. Så att det var späckade dagar, det var jätteroligt. Jag blir så nervös som tränare. Jag är nervös över att någon ska välta. Jag är nervös att det ska bli någon krock så att någon blir ledsen. Jag är nervös över att... Vad är jag nervös över? Jag är nervös över att ungdomarna inte ska tycka att det är kul. Alltså du vet, jag blir så här... Jag är så himla mån om att alla ska ha det bra. Mitt hjärta slår så hårt. Men sen så första dagen är värst. Och sen så lägger det sig så att i slut då kan jag liksom njuta mycket mer. Då kan jag liksom vara mer närvarande. Står inte och filmar loppen. Utan jag kan verkligen titta liksom på från sidan. Vilket var jättekul. Jag själv har tävlat.
I?
Jag har tävlat i K2 med en jätteduktig senior i vår klubb. Vi missade finalen. Vi kom fyra i vårt försöksheat. Det här var så här. Det här är så härligt med idrott och vissa idrotter och vissa gäng och så där. Det blev en tjuvstart i vårt lopp, i vårt försöksheat. Och då är det diskning direkt. Så starten kallas tillbaka och de som har tjuvstartat plockas bort.
Oj, vad hårt.
Det är hårt. Och ja, vi var i det tuffaste av tre stycken försökshit. Vi hade Petter Männing och Linnea Stensils, OS-kanotisterna.
Skulle ni tävla mot dem?
Jajamän. Jag sticker in huvudet här i ormgropen, vet du.
Ja, verkligen.
Nej, vad heter det? Getingboet heter det.
Ja, ormgrop kan det också vara. Det beror lite på vad man tänker på.
Nej, men det är de här duktigaste landslagskanotisterna som då kör K2-mix med en klubbkompis. Men i alla fall, då var det en av de jätteduktiga K2-arna som blev diskade. Och jag blir såhär, nej, gud såhär. Och då är det såhär fint, min då väldigt erfarna för detta landslagskompis, eller alltså kanotisten som jag paddlar K2 med, han bara, men hörni, säger till de andra i startfältet, ska vi inte låta dem få köra? Är det okej för er eller? Och så tittar vi på tävlingsledaren som var starter, så här, vi låter dem köra om det är okej för alla. Och hon bara, i högtalaren, är det okej för alla att får köra? Alla bara, ja, låt dem köra. Och det var så härligt.
Gud, vad sjukt. Vadå, fick de vara med och tävla då ändå?
De fick vara med och tävla. Och grejen var att det hade varit tekniskt fel innan, så de hade gjort om startkommandot. Och ja, liksom, det är väl klart att de ska få köra. Jag tror att det kanske var några fler som tjuvstartade i det där loppet. Inga namn nämnda. Vi var nog lite för snabba iväg också, men inte först av alla. Men... Och då så fick de vara med och köra, de är bättre än oss, de gick till final. Alltså det är ju inget roligt att komma till final för att Nej. Det har varit tekniska fel och det var lite så här oklarheter kring startkommandot och sådär. Så vi missade vår finalplats, det gjorde ingenting, det var jättekul. Och sen har jag också paddlat K4 och då var det en 16-årig tjej som jag tränar. Och så var vi tre stycken ledare / föräldrar som satt i K4 med henne. Och håll i hatten, vi gick vidare från försökshitet till SM-final i K4 mix 500 meter. Fruktansvärt roliga lopp. Superkul att köra med de här tre. Vi hade garanterat roligast i finalen, sen kom vi ju sist, men det spelade ingen roll. Vi hade så kul. Så det var så här riktiga höjdpunkter.
Men förlåt, det här kanske är en jätte oförskämd fråga. Men säger inte det här någonting om hur liten sporten då är?
Pytteliten.
Om du och någon annan förälder och sådär kan gå in och köra SM och gå till final. Ja. Det är inget ont om dig. Alltså Nej. Jag vet ju att du är vältränad och sådär, men jag menar, då är det ju en ganska liten sport.
Och det är ju här som jag är så engagerad i. Hur får vi alla de här ungdomarna som är i de lägre åldersklasserna, hur får vi dem att fortsätta hela vägen upp till senior? Ja. Att de inte ska sluta när de blir 16, 17, 18. Alltså, och det finns rätt och fel svar om man tittar på forskningen. Men i praktiken så är det ju jättesvårt, därför att det blir en jättestor ekonomisk fråga. Det är en väldigt föräldratung idrott för att det är så mycket utrustning. Det är en ganska dyr sport om du ska ha egna grejer, vilket de allra flesta har när man är 15-16, så förväntas man nog köpa en egen tävlingskanot, att inte klubben ska förse. Det handlar framförallt om att det inte ska vara så mycket konkurrens mellan ungdomarna. Paxing för den gröna kanoten eller paxing för röda. Det är ju ganska så oskön stämning. Och det är ju så här, så jag fattar ju, precis som att jag själv så här, vad var jag, 17 18 där under gymnasiet, bara, nej men jag har skitont i min axel. Nu har jag gått på rehab i ett år på idrottskliniken. Jag har gjort allt, träningsprogrammet, akupunktur, massage. Jag har gjort liksom testat massa grejer. Faktiskt. Jag kommer inte med till landslaget, jag kommer inte köra OS. Och så typ ville jag göra något annat. Men nu har jag liksom hur fasen ska vi få en liten idrott att folk ska vilja stanna kvar?
Mm.
Det ska vara roligt.
Ja, det måste exakt. Du kanske har en uppgift där.
Ja, jag hoppas ju att jag på något sätt ska göra skillnad. Jag brinner jättemycket för de här 15, 16 och 17-åriga tjejerna som att de ska tycka att det är skitkul att vara kvar. Jag brinner för killarna också, absolut. Men jag själv kan ju känna igen mig mer i tjejerna. Jag tänkte jättemycket på det nu. Alltså det här, saker och ting är jättelätta i teorin. Och sen är de jättesvåra i praktiken. Jag har ju alltid mitt starkaste kort som jag slänger på bordet. Och det är barnkonventionen. Mm. Alltså, det är en lag som ingen kan, liksom, vad ska man säga, det går inte att förhandla bort. Och just när det handlar om barnkonventionen och vad det är i praktiken, men liksom, vad är det som är, när behöver man komma ihåg barnkonventionen? Jo, det är till exempel när man vill utesluta barn och ungdomar från idrott. Och alltså att allas rätt att få vara med. Och när jag hamnade flera gånger under helgen så här, där jag måste stå superstadigt och säga alla har rätt att vara med. Vi petar inte någon. Det är ingen som måste stå över för att någon annan har mer rätt. Det finns egentligen inga, vad ska man säga, det finns egentligen inga argument till varför någon annan har mer rätt utöver det som jag då, man då säger, ja, men det är ålder. Ålder går före allt annat. Rätt åldersklass, ja, då ska man få vara med. Glädje och gemenskap, det ska vara roligt. Det ska vara lekar. Man ska skratta mycket. Man behöver inte ta saker och ting på så himla stort allvar. Och i det fallet till exempel, vissa barn och ungdomar tycker att det är superviktigt med prestation, resultat och medaljer. Och är man ett barn som tycker det, då kan man ju som vuxen ställa sig frågan, okej, ska jag bekräfta barnet i att det är jätteviktigt att ta medalj? Är det jätteviktigt att komma först över mållinjen? Om man då som ledare eller förälder stärker barnet i det, hjälper barnet med argumentationen till varför det är viktigt, då blir det ju jättesvårt när man jobbar efter en grundprincip inom svensk föreningsidrott som är att glädje och gemenskap är viktigast. Jag kan ju tycka då att man kan som vuxen kan säga, men vet du vad, det är inte så viktigt.
Mm.
Och om barnet då säger, jo, det är jätteviktigt för mig. Okej, för dig är det jätteviktigt. För alla andra så är det viktigast att vi har roligt. Och gemenskapen. Så man kan ju liksom välja en approach. Jag tänkte på det jättemycket nu när det har varit Gothia Cup. Vad blir det när det här avsnittet släpps förra veckan? Gothia Cup som ju är liksom världens största fotbollsturnering för barn och ungdomar. Är det viktigast att man vinner matchen? Eller är det viktigast att man har roligt i laget? Och kanske också mellan lagen? Ja, vad säger barnkonventionen? Vad säger svensk lag? Ja, men att det ska vara roligt. Alla ska få vara med. Och sen blir det så, okej, men då hamnar ju det i en kompromiss med delaktighet och demokrati. Alltså att barnens rätt till inflytande. Är det så att vissa barn som är väldigt kommunikativt starka ska få vara med och tycka till mer än de barnen som inte känner att de har... De har den språkliga förmågan att kunna argumentera och ha inflytande. Ja, men då måste ju, tycker ju jag, de vuxna hjälpa de svagare barnen att göra sin röst hörd. Och då kommer man tillbaka till kollektivet. Men det här är ju, när det hettar till, i stundens hetta, då är det jättesvårt. När vuxna inte beter sig framför barnen, när vuxna höjer rösten och börjar skrika, när vuxna försöker få ungdomar att peta sig själva, att frivilligt vilja stå över alltså ett lopp eller en match för att de upplever press från vuxna och andra ungdomar i laget.
Mm. Så ja, den får ta min plats, det är okej, det gör ingenting. Och egentligen så gör det jättemycket.
Och vad kommer det barnet, när det barnet är 25 eller 30, hur kommer den då se på sitt ungdomsidrottande när den tittar bakåt i tiden. Det kan ju till och med vara så att den faktiskt, men hur kom det sig att ingen vuxen stod upp för mig? Hur kom det sig att ingen ledare såg att jag blev utmanövrerad ur laget?
Det känns ju ändå som att de här frågorna har ju kommit mer på tapeten än när vi själva var små, tycker jag. Att man har förstått att det här är ganska viktigt och att alla ska få vara med och så vidare. För när jag var liten känns det som att det var lite, alltså på både och, för det var ju mycket spontanidrottande, det var ju mer när man var liten. Men det var också lite grann att, ja, nu faller de ifrån. Ja, ja. Så är det.
Det är lite så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande låg pris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Det är svårt att veta hur, var man egentligen ska, alltså var tycker du att man ska börja elitsatsa då? Alltså när är det okej att börja lyfta dem som är speciellt talangfulla? och kanske sätta in dem i en högre åldersklass eller så?
På individnivå så kan man ju se att det kan finnas vissa motiverande skäl till att man behöver ha ett tuffare motstånd för att få en ökad motivation själv. Och där kan det säkert särskilja sig från individuella idrotter och lagidrotter. Det finns väldigt fina framgångsexempel på barn som har fått flytta upp flera klasser i skolan. De har läst ut gymnasiet när de egentligen har ålder för nian. Och där de mår jättebra av att vara i ett sammanhang där som mer ligger på deras egen, jag vet inte om man säger intellektuella nivå, men om man tittar liksom på skolan. Men det finns ju också fruktansvärda exempel på när man har gjort så med barn och det inte har gått bra. Att där barnen säger, jag fattar inte varför jag inte fick gå kvar med mina jämnåriga.
Ja, för många barn är ju inte redo mentalt för att flytta upp en klass. Alltså, de kan ju vara redo kunskapsmässigt, men just att man inte är tillräckligt mogen. Man är liksom inte där de andra barnen är i huvudet på andra frågor.
Exakt vad jag har tänkt på. Det här som jag har mitt huvudbry. För att men om ett barn som pratar... Ett barn är ju egocentrerade. De är självfixerade och det är en del av utvecklingsprocessen. Alltså ett barn är jag. Och sen kan man vidga sig lite grann, kanske till syskon eller kompis och sen till förälder. Och så kanske man blir allt bättre på att se liksom helheten och den stora gruppen, oavsett vad det är för typ av sammanhang. Men barn som i lagidrott pratar om till exempel jag vann matchen trots att Lisa, Britta och Sofia spelade. Det säger en del om mognaden hos barnet, där man pratar om jag och att man dessutom tar upp alla hinder i form av andra barn som då har sinkat laget. Och det kan jag tycka är ett bra exempel på när man inte har, kanske har mogenheten för att möta äldre motstånd. Men sen blir det också så här, ger man sig in i leken får man leken tåla. Vilket betyder att i de äldre åldersgrupperna, om man tittar på fotboll, som jag ändå börjar få allt större erfarenhet av, inom simning, tänker när man har individer som ska tävla i lag i olika typer av stafetter, och friidrott är samma sak. Om man saknar den här, till en del av mognadsprocessen, tänker jag, det handlar om att vara flexibel. Du ska kunna matchas ihop i ett lag. Och det är inte alla som, även om du har prestationsmässigt helt rätt nivå, men om du inte har mognadsprocessen hela vägen fram, då är det ju en enorm stress att inte kunna vara flexibel. Det blir en stress för laget, det blir en frustration för de vuxna som då liksom, men mitt barn behöver de här förutsättningarna. Det ska vara lång förberedelsetid, de ska kunna träna ihop sig i laget innan med växlingar och så vidare. Ja, men då kanske barnet inte ska vara med i en äldre åldersgrupp om det är väldigt viktigt. Och det där kan jag ju se då, att i att vara flexibel, det handlar väldigt ofta om en mognadsprocess som kanske inte är åldersstyrd. Därför jag tänker som i idrott så här, att alla kan hitta en idrott eller träningsform eller motionsform som passar just en själv. Det kommer aldrig vara så att alla spelar fotboll eller att alla spelar basket eller att alla ska hålla på med simning eller löpning eller vad det nu är. Man mår bra av olika förutsättningar. Men just det här med att må bra under prestation, det är ju jättesvårt. Jag skulle nog säga att de allra flesta mår ganska dåligt när de ska prestera. Och vill man utsätta barn och ungdomar för extra press då genom att till exempel sätta upp dem i en åldersgrupp? Det är ju det ena perspektivet när man har just den individen i fokus. Men då tittar man så här, okej, titta lite större. Hur känns det för de 16-åringar som får stryk av 14-åringar? Är det schysst att utsätta 16-åringar för motstånd från 14-åringar. Kommer det öka eller minska sannolikheten att de vill hålla på med den här idrotten längre fram?
Mm. Ja, nej. Så det är också en aspekt. Liksom.
Ja, och det är just de här delarna som hela tiden vägs fram och tillbaka. Och jag tänker som tränare eller ledare i en ungdomsidrott, men också kanske då om man har en vuxengrupp i löpning eller liknande. Det är lätt i teorin, men i praktiken när det hettar till, då måste man, och det här är ganska så hård med, man måste ha sina grundprinciper klara. Och då tycker jag det handlar om värdegrunder. 1. Alla ska få vara med. 2. Så många som möjligt ska ha så roligt som möjligt. Och 3. Skulle det vara så att det kom några fina placeringar, vunna matcher, medaljer eller vinster på vägen, ja men då är det en bonus. Men det får inte vara det viktigaste, det får inte komma först. Och det är det som jag så här, i stundens hetta när någon står och skriker på mig, ja, då får jag stå fast i det. Och jag har liksom aldrig, jag har inte varit med i sådana situationer tidigare där jag har behövt stå upp för de här principerna som ändå då är reglerade i svensk lag, som ändå handlar om en skattefinansierad ungdomsidrott som på något sätt ska bygga svensk folkhälsa i de yngre åldrarna. Alltså då kan man inte, i mina ögon så kan man då inte belasta gruppen med olika typer av konstellationer som handlar om att peta, att bänka och att toppa laget när det faktiskt är en nivå där alla ska få vara med. Men då tillbaka till en grundfråga. Om man tittar på elitsatsningar bland ungdomar, då ser man att ungefär 16, 17, 18 år, där någonstans skulle man kunna göra en tydligare satsning mot ett elithåll, förbereda för en eventuell elitkarriär i de idrotter där det går att ha en elitidrottskarriär. Det är inte alla idrotter som det går. Men man ser ju också att särskilt bland killar så kan det vara först att de är mogna fysiskt när de är 19-20. Att de inte har vuxit klart, till skillnad från tjejer som kanske då den sizen på kroppen, längd och volym och så som du har när du är 15, det är den som du kommer ha sen liksom resten av livet. Men man ser jättetydligt att ha två idrotter, jätteviktigt. Varierad träning, jätteviktigt. Ett socialt liv utanför idrotten, jätteviktigt. Jag tänker titta på Nils van der Poel som vi har pratat om mycket i Träningspodden senaste våren nu. Alltså, erfarenhet från de som har gjort en elitsatsning och deras historier är jätteviktiga att förvalta. Och det är skillnad på att komma som en ledare och ha 20-25 års erfarenhet och en förälder med 2 eller 3 års erfarenhet. Alltså föräldrarna, de får stå tillbaka, I'm sorry.
Mm. Men du har upptäckt att det är inte bara en dans på rosor att vara förbundskapten.
Alltså, vi har ju tagit ut ett landslag.
Ja, det måste vara svårt.
Fruktansvärt roligt och jättesvårt. Och det är det här som är som, ska vi verkligen ha ett landslag för 15- och 16-åringar?
Jo, men det måste man ju om man inte bara vill vara en bredd.
Ja, och det är så här,
för du måste ju börja, du måste ju få den rutinen och den måste komma från ungdomsåren. Sen finns det ju exempel där det kommer upp, om jag pratar bara basket nu, spelare som inte har varit med i några ungdomslandslag och blir jättebra senare, late bloomers. Det finns ju i alla sporter, men jag tror att det är skitviktigt att du får erfarenheten att komma ut och möta lag från andra länder, känna på hårdheten som är på ett annat sätt än kanske när man kör hemma. Det tror jag är viktigt. Viktigt att man måste börja med i ung ålder. Så att man måste försöka få med båda delarna, tror jag, om det går.
Ja, och det är väl det som är min utmaning i att sitta på två stolar. Att vara ledare i klubb som fokuserar på bredd och att vara ledare för landslag som faktiskt fokuserar på att bygga spets framåt i tiden. Och jag tror att alla idrotter har någon form av utvecklingstrappa där man tittar på vad är viktigt i varje ålder. vad det man ska behärska i och fokusera på när det handlar om teknik, när det handlar om spelförståelse. Fotboll är ett bra exempel på när man börja med tre manna och sen går man upp på fem manna och så går man upp på sju manna och sen är det nio manna och sen det stora klivet till elva manna. Det går liksom inte att sätta de här knattarna på elva manna och tro att det ska bli bra spel. Och den utvecklingstrappan som jag jobbar utifrån, som Svenska Kanotförbundet i det här fallet har tagit fram, där är ju ungdomslandslagsverksamheten, den handlar om att få prova på att tävla internationellt.
Exakt.
Och det är ju lätt att titta på ett dokument och liksom känna så. Men när du sen är 15-16-åringar, de vill ju prestera sitt livs bästa lopp just den här timmen när de ska sitta med svenska landslagskläder på sig i en kanot.
Såklart.
Och jag tror att nu är det här min första säsong som förbundskapten. Jag kommer lära mig hur mycket som helst av det här. Jag tycker att det hittills har varit lättare att ha en dialog och att diskutera med de aktiva ungdomarna än föräldrarna runt omkring. Jag tyckte att det var svinjobbigt, men det måste göras för barnens skull innan landslaget förmedlas eller kommuniceras officiellt. Söka upp de som hamnar utanför. Och jag kan säga att bland tjejerna till exempel så var det stenhård konkurrens. Och det var 15 stycken som skulle bli 10. Och då behöva ta de samtalen med de här som hamnar precis utanför. Där det dessutom då kanske behöver splittras kompispar. Där den ena kommer med och den andra inte kommer med. Och det blir tårar. Det är jättesorgligt. Jag tycker att det är viktigt att man har som ledare argument till varför man inte kommer med. Och att det ska vara argument som faktiskt håller. Jättejobbigt, men för mig så okej, men det här ingår i uppdraget på samma sätt som jag kommer applådera och klappa hela laget och oss förbundskaptener på axeln om det blir medaljer internationellt, så måste man ju ta de här jobbiga samtalen. Och jätteintressant, jag lär mig jättemycket, men jag tror att det är bra att, som i det här fallet, alla vi fyra som jobbar med ungdomslandslaget i den här organisationen, vi alla har egna erfarenheter. Det är ingen av oss som kommer in som en förälder eller ledare som inte vet hur det känns. Vi vet hur det känns att hamna utanför landslaget, vi vet hur det känns att komma med landslaget, vi vet hur nervöst det är, vi vet hur det blir grupperingar inom ett lag. Det är såklart folk som är pojk- och flickvänner med varandra och föräldrar som är jätteengagerade och föräldrar som inte har något engagemang överhuvudtaget. Föräldrar som kanske är på gränsen för mycket engagerade och så vidare. Men jag lär mig jättemycket. Jag tycker att det är enormt stimulerande och nu imorgon bitti så ska jag åka på då landslagsläge med de här ungdomarna. Och jag tänker så här, oj, 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 vad jag kommer lära mig saker nu. Det är liksom, och allt ifrån så här, ja, någon som har hörselskada, någon som har högfungerande autism, alla de här behoven. Sen är det också så här, okej, ansträngningsastma, kost, att man har olika typer av allergier. Och i det här så ska vi då få ungdomar att må bra. Skitspännande, jättekul, jättesvårt. Och jag ska till och med nu när jag ska åka till min nageltjej, jag ska göra mina blågula naglar. För jag tänker att då så här, nu är det vi som lag. Men det, jag lär mig, jag har ju aldrig gjort det här förut som ledare. Så att jag tycker att det är skitkul att få upptäcka och utforska de här delarna av någon form av bredd elitidrott för ungdomar. Men då är det något annat än klubbidrott. Det är, för mig är det två olika saker. Långt svar på en kort fråga, men det finns rätt och fel enligt forskningen, men på individer och med i de praktiska situationerna, jättesvåra beslut som ska tas.
Ja, verkligen. Alltså, jag brinner ju för en fråga som jag har kommit på nu när jag liksom har följt en klubb lite närmare, som med Hammarby handboll till exempel, som jag ju har blivit ganska insatt i, för min son spelar där och min kära sambo är ju tränare för herrlaget. Så att jag är ju ganska mycket inne i Hammarby handboll, kan man säga.
Och då, men då, du har huvudet i ormbot.
Ja, jag har huvudet i ormgropen, som du ville kalla det. Den grönvita ormgropen. Ja, nej, men det jag har tänkt på, som jag har upptäckt fattas på många, i många klubbar, och det är säkert en kostnadsfråga, och i Stockholmsrådet är det säkert en fråga om halvtider etc. Men när man då, som Jack är ju nu första årets junior, och han kommer ju kunna vara junior då i ett år till efter det här året, så han har två liksom juniorår kvar. Och sen efter det, då går man antingen då till herrlaget, blir man upplockad, eller så blir man kanske upplockad till B-laget, som spelar några divisioner längre ner, men där också herrlagsspelarna, de unga då, får gå ner för att spela matcher, de som inte får spela på ligamatcherna då, så att man använder det som liksom alla ska få speltid för att kunna utvecklas. Men det är ju ändå någon slags elitsatsning. Det där B-laget är ju en del av elitsatsningen. Det är ju inte liksom för dem som inte platsar i herrlaget, om du förstår vad jag menar. Och då finns det inget alternativ kvar för de andra. Vad ska man göra då? Och då frågar jag Patrik, men vart ska man ta vägen då? Om man inte har ambitionen eller platsar för att spela i ligan framöver, inte satsa på det, men man vill gärna fortsätta spela handboll med sina kompisar och tycker att det är kul. Och kanske liksom, man kanske inte vill ta det där steget och gå upp och träna varje dag i veckan, utan man kanske snarare vill trappa ner och träna en dag mindre i veckan, kanske 3 dagar i veckan. Nu tränar de ju 4 dagar i veckan. Men ändå fortsätta spela för att det är kul. För alla tycker att det är roligt liksom. Men det alternativet finns inte. För då sa han, då får man väl byta klubb. Det finns ju andra klubbar man kan gå till då. Ja, men det kanske blir det steget som gör att man slutar spela. Och det tycker jag är lite tråkigt, att det inte finns den här parallella breddsatsningen, eller vad man ska kalla det, när barnen blir äldre. För det är där jag tror vi tappar många barn och ungdomar. Att när man kommer upp liksom på seniornivå, då ska man antingen vilja satsa, eller så finns det ingenstans att gå. Och gör det, så måste man kanske byta klubb, då har man inte sina kompisar, och då tar det emot lite grann, för vad är vitsen då? Det roliga är ju att hänga med vännerna, träna tillsammans med dem, spela matcher tillsammans med dem. Man kanske inte är så intresserad av att gå ensam till en annan klubb på någon annan del av stan och sådär. Och där känner jag att det liksom finns en bit som saknas i det svenska föreningslivet. Att det alternativet ska finnas. Sen vet jag inte om det är bättre när man kommer ut från storstäderna. Det har jag ingen aning om, men jag kan tänka mig att det inte är det. För där är det väl ännu mer att där finns det ett A-lag liksom. Får man inte plats i A-laget, ja, men då finns det inga fler lag på en liten ort. Så jag ser ett hål där. Om man vill fortsätta för folkhälsans skull, att ungdomar ska fortsätta idrotta och hålla i det längre, att det inte bara blir att man går från liksom, det finns ju en pyramid för barn och ungdomars idrottande, eller människans idrottande i livet kanske man ska säga, att det är väldigt, väldigt många när de är små. Basen i pyramiden är väldigt bred, och så blir det mindre och mindre och mindre och mindre. Och så när man kommer upp på seniornivå, då har du liksom bara den lilla spetsen kvar där uppe. Och det är tråkigt. Där tror jag att vi tappar många. Att alternativet inte finns att idrotta utan att satsa på eliten.
Jag vet att Riksidrottsförbundet, och det än en gång, det är så himla lätt i teorin och jättesvårt i praktiken. Men just den här pyramiden som du beskriver, Riksidrottsförbundet har ju liksom till och med en slide där de har gjort en pil åt sidan från den här pyramiden, och där är en liggande rektangel. Det är ambitionen, det är målet från Riksidrottsförbundet, att från en pyramid så ska det bli en liggande rektangel där vi har en jättebred bas, och sen fortsätter basen uppåt.
Och det är ju det man hade velat.
Ja, och jag tror ju jättemycket på ledarskap. Jag kan ju fatta fatta att de här 16-åringarna som ska börja gymnasiet till exempel, det är så mycket nytt, det är så mycket okänt, det är liksom ett, för väldigt många ungdomar, ett helt nytt typ av liv som startar i och med gymnasiet. Och att man då ska liksom få, man kanske till och med får frågan rakt ut från tränaren, hörru du, vill du vara med på den här elitsatsningen eller inte?
Exakt.
På planen och bara liksom att man kanske inte är förberedd för att få frågan, och så kanske man där och då så här, ja, drar på svaret och så läser tränaren in massa grejer. Jag tror ju jättemycket på att tidigt låta ungdomar ta ledaransvar inom idrott. Jag gillar ju lagidrotter som faktiskt jobbar med kaptens roll. Alltså att man har den här gula binden. Att man är den som samlar laget innan match, alltså innan det blåser av. Eller blåser på kanske det heter. Ja, men att man får liksom träna på att ta lite mer ansvar för gruppen. Men de här 16-åringarna som inte är intresserade av att göra den här elitsatsningen där de ska gå från 4 pass i veckan till 8 pass i veckan, kanske 10-12 pass med de individuella passen som man förväntas göra på sitt eget träningsprogram dessutom, att de besitter med väldigt stor sannolikhet jättestora erfarenheter. De är antagligen lika spelskickliga som många andra som vill vara med i den här stora elitsatsningen. Att man i större utsträckning ska ge dem officiellt ledarskap, ledaransvar. Att det faktiskt kan vara så att du är ansvarig för fysträningen 2 gånger i veckan. Att du faktiskt kan få vara den som utvecklar matchplaner och, alltså, vad heter det? Race plans heter det ju om man tävlar individuellt kanske, men vad heter det? Alltså, taktik.
Spelidéer, taktik.
Och de har ju med stor sannolikhet en helt annan koll på gruppdynamiken och så vidare som ledarna inte har. Och de kanske till och med har mer erfarenhet av gruppen än vad ledarna har, för att ledare ofta kommer och går. Så jag tror ju mycket på att våga ge ansvar till unga ledare så att de ska få vara med och att det ska bli ett, att man är med, men man behöver inte vara där som aktiv för att få att känna pressen på sig. Men jag tror att till och med, nu är jag lite elak och raljerande, men jag tror att vissa tränare och ledare tycker att det är skönt när de här som inte är hårdsatsande faktiskt slutar. Jag tror att de andas ut lite grann, då behöver de inte ha dem på planen. De behöver inte hålla på och jaga för att se till att de svarar på matchkallelser eller ta hänsyn till att alla ska få lika mycket speltid. Jag tror att man tycker att det är lite skönt när de svaga korten slutar. Men det är för att man ser här och nu. Man tänker inte på det långa perspektivet. Och för varje person som faller bort så ökar sannolikheten för att ytterligare en ska falla bort. För då ser man det som ett alternativ. Mm. Är det lätt att falla bort, då kommer folk falla bort. Så det tror jag är jätteviktigt. Och där kommer jag tillbaka till mitt resonemang om man då har 16-åringar som utsätts för press av föräldrar till andra barn, andra 16-åringar. Hur stor sannolikhet är det att den 16-åringen vill engagera sig som ledare om den ser hur föräldrar och andra ledare pratar med varandra eller vad de har för ton med varandra? Jag tror att det är avskräckande för de unga ledarna att vilja engagera sig, för att man vill absolut inte få sig en utskällning bredvid planen av en förälder. Precis som våra unga domare, herregud vad de blir utsatta av föräldrar.
Ja, och det är ju helt sjukt såklart. Men det jag tänker är, alltså jag kan också förstå de där ledarna som andas ut, för när man kommer upp i övre tonåren och vill satsa, då är det svårt att liksom lägga nivån på för många olika plan. Okej, du hänger inte med och då kan vi inte göra de här grejerna som behövs för att vi ska kunna ta steget för vissa andra spelare. Det är ganska svårt i lagidrott. Men det jag tänker då är att det ska finnas ett annat alternativ. Varför finns det inte till exempel, det kan väl finnas två juniorlag. Ett juniorlag som tränar 2 eller 3 gånger i veckan och spelar i en lägre serie för att de tycker att det är roligt med handboll och de vill fortsätta, men de kanske inte vill lägga ner den tiden som krävs för att elitsatsa. För sen finns det ju såklart barn och ungdomar som vill elitsatsa. Klubbar vill elitsatsa. De flesta klubbarna vill ju också ha en elitsatsning. Och det måste ju också finnas utrymme för, tycker jag. Men att, varför finns det inte 2 spår tidigare? Och det är ju inget som säger att man inte kan gå från det ena spåret då till det andra. Det kanske är något första året på gymnasiet eller 2 år på gymnasiet när man känner så här, men nu är inte jag så sugen på att spela handboll eller basket eller vad det nu är längre. Men jag vill fortfarande hålla i det. Jag har ingen lust att satsa, men 2 gånger i veckan passar mig utmärkt. Och sen kommer man på, nej men fan, det här är skitroligt, jag vill satsa lite mer. Och då kanske kunna ta klivet över till den andra sidan där man då satsar, istället för att alternativet hela tiden ska vara, antingen så är du med på den här satsningen, och då är det träning 4-5 gånger i veckan som gäller, eller så slutar du. För det är ju så som det är nu. Jag vill att det ska finnas 2 alternativ. Du ska kunna gå 2 vägar. För då tror jag att vi får behålla många, många fler. Då tror jag att det är större chans att man får ha kvar rektangeln. Sen kan inte alla liksom göra samma sak hela tiden. Det funkar inte. Det är klart att det blir slitningar då. Men det där kan ju inte heller börja för tidigt. Det är ju upp till en viss ålder ska ju alla barn få vara med. Och alla barn ska få spela och så vidare. Men sen kommer man ju till ett läge där här har vi en elitsatsning och här har vi något annat. Här har vi ungdomar som tycker att det är kul med idrott. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det finns, om man är intresserad av de här frågorna, för att, i mina ögon så handlar det här om svensk folkhälsa. Det handlar inte om barn som ska röra på sig, eller barn som ska spela fotboll.
Nej, exakt, det är ju folkhälsan, det är ett mycket längre perspektiv.
Ja, och det är därför jag tycker att samhället ska lägga sig i. Det är därför jag tycker att klubbarna som är skattefinansierade inte ska få lalla på med sina egna värdegrunder, som faktiskt bryter mot barnkonventionen. Men om man är intresserad av de här frågorna så finns det tips. Och tyvärr, man kan säkert googla. Gud vad vi, alltså vad vi inte har detaljerna klara för oss, Jessica, i det här avsnittet. Det finns en artikelserie.
Det är semesterhjärnan. Semesterhjärnan.
Det är Aftonbladet eller Expressen. Ganska säker på att det är Aftonbladet, men det kan också vara Expressen, där de har gjort en jättestor granskning av fotboll i, det är inte bara Stockholmsområdet, men de har gjort det, har, ja, jag tänker det kan vara DN också, det kan vara att det är flera stycken artikelserier samtidigt, men det, den stora stora spektaklet i då min föreningsidrottsbransch, det handlade om Bromma pojkarna som manövrerade ut ett fotbollslag.
Det var Aftonbladet som gjorde det.
Det var Aftonbladet. Mm. I samma veva så var det någon som skrev en jättestor artikel, det var nog DN, om ett P09-lag som startades ute på Värmdö, där alla föredettingar som alltså är födda 2009.
Ja, men det här har jag också läst. Det tycker jag var underbart.
Där då en förälder som har varit ledare tidigare, pojken ville inte vara med längre i laget. Det var för hård press, det var för mycket satsning. Så han slutade, men han ville spela fotboll. Så den här föräldern har då startat ett nytt lag där alla föredettingar, det är ju hemskt, alltså jag får typ brysningar när jag säger det här. Det är ju hemskt med barn som då är födda 2009, eller om det var 2008, är föredettingar. Men de har då velat komma tillbaka till fotbollen i ett lag där alla har spelat fotboll tidigare, men inte velat vara med på den stora satsningen. Så de har gjort ett eget lag, vilket jag tycker var svinroligt, alltså så bra. Vill gärna uppmärksamma den klubben, vilket då är hemskt att jag inte kan säga vad det är för någonting, men det här går att googla sig fram. I samma veva nu när U16-landslaget i fotboll spelade för några veckor sedan, de spelade till och med match samtidigt som damerna gjorde sin första match, tror jag, i EM, så var det en artikelserie som handlade om ett fotbollsinitiativ uppe långt, långt, långt upp i Norrland. Och också om en tjej som togs ut till U16-laget, men hon har inget lag att spela med på klubbnivå, så hon tränar hemma i köket och på gräsmattan utanför sin gård. Och mitt budskap är, vill man så kan man. Man kan blanda hur mycket åldrar som helst. Man kan bjuda in hela byns alla barn, de yngsta och de äldsta, för de allra flesta vill vara med. De flesta barn och ungdomar är flockdjur som tycker om att få känna att de vill vara med. Att de är efterfrågade, att de är saknade när de inte är där, precis som vuxna. Att de fyller en funktion, att de har en tydlig uppgift. Att de blir sedda och bekräftade av andra ungdomar och barn, men också av vuxna runt omkring. Och särskilt de vuxna som inte är ens egen förälder. Det kan vara ett sån liten grej, men vill man så kan man. Och jag kan tycka att på klubbnivå, lever man på bidrag från Riksidrottsförbundet och från staten, då får man banne mig fördela sina resurser så att alla ska få vara med. För mig är det liksom en icke-fråga, men i praktiken så krävs det ju det här ideella arbetet som väldigt många inte är beredda att lägga. Och några eldsjälar lägger allt. Men Jessica, ja, jag tror att det är du som kommer att dra igång det här laget.
Ja, men jag tror att jag har mycket arbete att göra där. Det här är något som jag verkligen, verkligen brinner för. Inte minst för att jag själv har upptäckt hur kul det är att kunna ta upp en idrott igen på motionsnivå. Men det ska ju inte krävas att man är... Alltså nu är det ju en del i mitt lag som är lite yngre. Att de var ju kanske 25 när vi började och jag var 40 plus till och med. Det ska ju inte krävas så lång tid att man måste ta det upphållet från idrotten. Den där vägen ska finnas att gå redan när man är ung om man vill. Man ska inte bli tvingad dit. För om man vill satsa så ska man ju få chansen givetvis. Men det ska finnas en annan väg att gå om man inte vill fortsätta till elit när man blir vuxen. Och jag säger ju det, jag ska ju liksom jobba på Riksidrottsförbundet. Det kommer att bli mitt andra liv när jag är färdig med det här första livet. Och då kommer jag gå in på den här andra grejen när jag ska jobba med de här frågorna hela tiden. Det är bara det att kontorsjobb är inte riktigt min grej. Så att när det finns en arbetsform där man kan jobba lite fritt och är glidande, så, då är jag redo att hoppa in.
Ja, jag tror att det är flera träningspodden-lyssnare som tycker att det här är viktigt. Då kan man ju liksom kavla upp ärmarna och sen hör man av sig till några i klubben, föreningen och frågar, hörni, hur ska vi jobba med den här målgruppen?
Ja.
Det är inte bara allmänna intervaller vi vill inspirera med, för de är också fantastiska.
Ja, men vi inspirerar på många olika sätt. Folkhälsa, det är ju något som vi verkligen brinner för. Och barn och ungdomars idrott, det tror jag inte har gått någon förbi som har lyssnat på träningspodden. Så för er som inte har barn, ni får fan hålla till godo. Men det är viktiga frågor. Och det handlar ju om, som sagt, inte bara att barn och ungdomar ska röra på sig. Det här handlar ju om folkhälsan i Sverige. Det är en jättestor fråga, faktiskt. Det är där det börjar.
Vet du vad jag ska göra för första gången i mitt liv de här dagarna som kommer?
Nej, det vill jag gärna veta.
Ja, jag ska coacha från följebåt.
Mm-hmm. Vad spännande.
Ja, och det här är så här, jag tänker på det som PT. Då står man vid sidan, eller kanske sitter på huk, och så tittar man på när någon gör övningar, och så lägger personen ner hantlarna eller stången, och så ger man feedback, och då försöker man ge så pass konkret feedback och lite feedback som ger stor skillnad. Och när jag i löpning, jag har aldrig cyklat bredvid, utan jag är en sån löpcoach som springer bredvid och ropar ut kommandon, eller så står jag bredvid om det är på löparbana. Jag tittar mycket på teknikfilmer och försöker konkret i skrift ge feedback eller muntligt. Men nu ska jag sitta i en båt och försöka få ett gäng ungdomar i ett lag att röra sig framåt på ett väldigt effektivt sätt. Skitkul! Jättesvårt! Första gången i hela mitt liv. Och det är det som är väldigt kul med träning. Man blir aldrig färdig. Man kan alltid lära sig nya saker.
Mm, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det finns en hel värld att upptäcka. Jag ska ägna den här veckan åt att ha semester från semestern. Och så ska jag träna. Jag ska gå på gymmet. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Gud vad härligt. Jag måste bara säga, min egen sommarträning, den är ju väldigt, apropå det ska vara roligt och alla ska få med, den har nog aldrig varit så prestigelös som den här sommaren. Och det var precis det som jag behövde den här sommaren. Så jag tränar, jag gör mina pass, men ja, det blir det blir, och det blir när det blir, och det blir hur det blir. Väldigt härligt och behövligt för mig just den här sommaren. Men jag har Sälen fjällmaraton framför mig, så den ligger som en liten god bit där framme i horisonten i höst.
Hörni, hoppas att er sommarträning också går jättebra och att ni hänger med oss hela sommaren. Vi kör ju på precis som vanligt, trots att vi sticker in små semestrar här och där. Nu önskar jag er en riktigt trevlig, ett riktigt trevligt avslut på juli blir det ju.
Jaha, stort lycka till med sommarträningen de sista veckorna.
Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.